Det här är så typiskt dig och mig att vi sitter och pratar nästan en timme. En hel timme innan vi drar igång själva poddandet. Vi har så mycket att berätta, men just det som vi pratar om innan kan vi faktiskt inte podda om. Eller hur?
Ja, delar.
Ja, delar kan vi göra, men vi är ju väldigt noga med att vi inte lämnar ut
namn.
Namn eller familj. Citera. Eller... eller det finns inga snaskigheter i det som det som vi... Och det som vi pratade om innan är ju väldigt snaskigt.
Det är jävligt snaskigt.
Eller det är grejer som inte andra har med att göra.
Verkligen. Men du, vi pratar om någonting som jag tycker är intressant. Vi pratar om den kreativa processen.
Ja, just det.
Vi hade ju en form av kursmogna.
Just det.
I förra veckan, förra veckan. Mm. En hel dag med 100 chefer. Där vi varvar musik, dans, ledarträning, medveten närvaro, skratt, övningar.
Sång och musik, lite poesi.
Reflektion.
Ja.
Ja.
Andning. Ja,
ja. Och det var väldigt, väldigt roligt.
Det var väldigt roligt. Alltså, även vi tyckte det var roligt. Och det mest fantastiska var ju att vi fick sån fin respons, tycker jag. Och att det just var, responsen var just det här att det var en blandning mellan just reflektion, lätthet, dans, musik och även någon som uttrycker sig att det även var andligt.
Ja, jag såg på, jag tror det var Twitter, nej inte Twitter, någon av de här sociala kanalerna, det var ju någon som hade uttryckt sin tacksamhet och talade om att det var en blandning mellan ledarskap och andlighet.
Ja, fint.
Det var väldigt fint. Ja. Det är inte så vi har tänkt, eller vi har inte använt de orden, men det är ju... Det är såklart att det är.
Det är såklart att det är. Mm. Jag tänker att också liksom vem du är och vem jag är. Vi kanske sätter olika värden i eller vad det betyder vad andlighet är. Liksom. Men vi båda är ju andliga personer, skulle jag vilja säga.
Mm.
Och det är klart att det ger avtryck. Liksom. Även fast man inte pratar om det. Utifrån ett andligt perspektiv så. Mm. Men det är väl det som är helheten just liksom, när man får in det.
Mm.
Och jag tänker också det här, min käpphäst med andningen, liksom, att andas och få stanna upp en liten stund.
Mm.
Det är ju där vi hör tillvaron.
Mm.
Det är då vi plötsligt får höra liksom, vad det är som händer.
Mm.
Och ibland kan ju det... måste man ju ändå tillägga då att det kan ju vara faktiskt lite obehagligt också. Speciellt när man är stressad liksom, att ta ett djupt andetag och ta det lugnt. Det kan ju vara väldigt provocerande.
Ja, framförallt kan stillheten vara provocerande. När man har så mycket adrenalin och kanske kortisol i kroppen. Man är van att vara i rörelse. Så kan det ju kännas ansträngande att vara i stillhet.
Ja.
Mm.
Jag tycker att vi fick till en bra balans där liksom, av att både en stillhet och, som inte var heller påtvingad, utan det var ju, folk ville ju i princip göra vad de ville med den där stillheten liksom, även fast den var guidad, men det fanns inget tvång överhuvudtaget, men också att det fanns en möjlighet till att sen också röra på sig och också att vi hade så kul att det blev. Jag tyckte till exempel att när vi höll på med det här med konfliktstilar, det tyckte jag var väldigt roligt.
Mm. Ja, men det är väldigt roligt. Och det är väldigt roligt att se på sig själv utifrån också konfliktstilar. Alltså, ja, vad är det för någonting jag ramlar in i när jag inte väljer? Du var ju inte... Jag berättade ju för alla vad mina konfliktstilar är, men du berättade mer din historia om hur det hade förändrats, men du nämnde ingenting om vad du har för konflikt.
Under själva...
Du har inte sagt det till mig heller. Du kanske kan säga det nu i podden.
Ja, det kan jag göra. Alltså för mig, jag ska säga
att, siffrorna liksom. Vad är det för siffror?
Jag tror att jag kommer ihåg det. Jag måste gå in och titta. Men mina främsta är ju kamp. Men det tog ett tag för mig att förstå vad det här med kamp var utifrån den här modellen. För att det handlar ju om att vara aktiv att ta beslut eller agera liksom. Mm. Så det behöver inte bara vara det här att jag hamnar i konflikt. Och sen skulle jag nog säga att den andra delen som är var utmärkande numera, det är nog alltså inte riktigt, inte kompromiss, utan vad heter det?
Samarbete.
Samarbete, samverkan. Den biten har blivit mycket mer tydlig med åren, tycker jag. Liksom. Att jag också, att jag också kan släppa vissa konflikter.
Mm, och släppa, det är ju undvikande.
Ja, just det. Mm. Och det. Men det var ju också så här att vissa av de här orden som kamp eller undvikande är något som triggar mig också.
Ja, och det var ju väldigt intressant. När vi satt med det första gången och jag försökte förklara för dig den här modellen då.
Ja, just det.
Var den, hur den är uppbyggd. Ja. För det är en evidensbaserad modell om att man har identifierat 5 stycken konfliktstilar som där vi ofta, inte alltid, men ofta så är det 2 stycken som vi överanvänder. Och så är det några stycken som vi kanske underanvänder. Och det här är ett sätt att identifiera det. Och ju fler konfliktstilar du är bekväm med att använda, du kan välja dem, desto mer större handlingsutrymme har du att lösa situationer, oavsett situation. Och sen när vi börjar prata om det här, då gick du lite loss på de här orden.
Ja.
Att kamp framförallt.
Ja,
men också
det.
Undvikande. Att det, ja. Var, och det var så roligt när vi pratade om det. Och jag bara, men släpp, värdera inte nu.
Nej,
utan
precis.
Bara se det utifrån vad det är. Vad man gör liksom, i situation. Men det vart väldigt värdeladdat till att börja med.
Ja, verkligen. Och jag tror nog att det fortfarande finns någonting så här. Att det är inympat i mig liksom, att kamp är dåligt och även att undvikande är också dåligt liksom, för att uttrycka sig enkelt.
Och så men, tror jag det är för många.
Ja, just det. Men om jag tittar på utifrån den här modellen så är det ju, handlar det ju om att vara handlingskraftig, att kunna ta beslut ibland.
I kamp menar du?
Ja, i kamp.
Men också handlar det ju om att stå upp för det som
och
är
dra
rätt.
Gränser.
Ja, ja. Och kunna sätta gräns och kunna hävda sig sunt, självhävdande. Ja. Att det här tycker jag inte är bra.
Ja.
Jag vill göra på ett annat sätt. Alltså det är ju kamp.
Och undvikande, det är också att kunna välja sina strider. Mm. Att känna så här att men det här behöver jag inte gå in i.
Precis.
Det här kan jag släppa.
Mm.
Och det är jag väldigt nöjd med i min mognadsprocess. Att jag kan släppa rätt många strider idag.
Mm.
Det tycker jag är skönt.
Mm.
Vad har du för
Nej, men jag kan se jättetydligt varför jag har de konfliktstilar. För konfliktstil är ju ingenting man föds med, det är ju inlärt.
Ah.
Och vi har våra konfliktstilar som inlärda från våra barndomsår, vår barndomsfamilj, vilka det nu, vart det var nu var. Och om man har levt i långa relationer eller haft en, och det behöver inte vara bara kärleksrelation, det kan vara vänskapsrelation, det kan vara en moster eller det kan vara en lärare, men någon som faktiskt har påverkat en väldigt mycket, så det är inlärt. Och jag har ju också kamp, och den kommer ju från att jag är uppvuxen i en politikerfamilj där man behövde argumentera för att få sin röst hörd. Det var mycket debatt, det var mycket diskussion där jag befann mig.
Mm.
Och man behövde kunna argumentera för att bli hörd i mångt och mycket.
Just det.
Så att det blev ett helt naturligt sätt att förhålla sig, att angripa saker var ju kamp.
Mm.
Och det har ju varit en jättetillgång för mig i mitt liv att ta mig fram. Att för mig är det inga svårigheter att ställa mig upp på ett möte eller stoppa en diskussion som jag tycker det här har gått alldeles för tok för långt. Eller sen kanske jag använt det lite väl mycket. Jag minns ju något under något av barnens föräldramöten i skolan, där hade Ulrika Sedell en egen punkt så att de kunde få tyst på henne när de pratade, så kunde hon sen få berätta vad hon tyckte, ungefär lite som att dra det till sin spets. Så att men det har varit en tillgång att kunna ta utrymme när jag ser att någonting är fel eller upplever, det här är ju min tolkning, när jag upplever att det är någonting, eller någon blir orättvis behandlad, eller det där har jag alltid haft lätt för. Och nackdelen blir ju att jag då kan bli för ivrig.
Just det.
jag kan köra för fort, jag kan köra över andra när jag blir för engagerad och ivrig och så. Och det där har jag ju fått jobba med jättemycket. Så att kampen är både en jättestyrka, men det kan också bli en baksida för mig. Och den andra konfliktstilen, den handlar om att anpassa sig. Att det här med att vi var många som diskuterade, så var det ju också mångas behov som skulle samsas när jag växte upp. Och jag fick ju som barn i en sån 70-talsfamilj inte den uppmärksamheten för mina behov som jag hade behövt. Så att det kan jag ju se att jag också har hamnat alldeles för mycket i anpassningar. Anpassa mig efter andras behov istället för att hävda mitt eget, egna behov. Och det har jag också fått jobba med att bedöma här. Att, oj, nu åker jag väldigt, nu känns det väldigt bekvämt att bara, nej men du får bestämma. Eller, det, oj, nu är det många som det är synd om. Eller det är synd om henne eller synd om honom. Ja, men då är det det som är viktigast just nu och så. Och där har jag ju fått jobba med istället då, hävda mina behov. Så i sakfrågor, där kom det här väldigt lätt, lite för lätt att gå in i kamp. När det gäller behov och mer känslomässiga saker, det har jag för lätt att gå in i anpassning. Och det måste jag jobba med, eller jobbar med. Så att det är en väldigt tillgång att känna till det där. Och veta vad jag behöver ha min blick någonstans på mig själv.
Ja, och jag tänker så här, våra text, våra sammanhang är ju olika, men jag känner, jag har ju ändå samma sak, kamp och anpassning, och jag tänker i mitt hem var det också det här, det är nog kanske också därför jag tänker också att anpassningen blev för mig också någonting som jag kände lite negativt, därför att jag levde ju med människor som levde i psykisk ohälsa och då var jag ju som barn ständigt på tå liksom, och att kolla av vad är det som händer, vad är det som gäller nu, måste jag förändra mig, måste jag anpassa mig. Och då tror jag att när jag läste det här först, då kände jag såhär, nej men det här, dit vill jag ju inte igen. Men det finns ju verkligen både och här. Alltså, anpassning är ju också också någonting som jag också har lärt mig i förhållande till kampen, kan jag säga nu också, inte minst som man. Alltså att jag är uppvuxen i ett samhälle där vi män har privilegier, rättigheter. Och när jag förstod det, och kanske också när poletten började trilla ner, då insåg jag att jag måste ju anpassa mig här. Jag måste ju anpassa mig, inte minst i såna här situationer av kamp. Därför att jag kan vara skrämmande, eller jag kan låta som att det här är det som gäller och ingenting annat liksom. Så att ja, tack för att du visar mig den här konfliktstilsmodellen.
Ja, liksom. Det kan man göra hemma också.
Ja.
Med barnen och skratta kring.
Men kan man lägga upp den på vår hemsida?
Eller kan man göra? Ja. Det kan vi göra.
Inte det är kul?
Ja, men det gör vi.
Ja, det gör vi.
Ja. Det här med att vara man, det där är ju jätteintressant. Jag hade chefsanledningar med en man, chef, för ett tag sedan, och han för att berätta, anonymisera det hela, så var det en situation där det fattades beslut som den här personen då inte tyckte var ett bra beslut, och som hade direkt negativ bäring på hans ansvar och hans verksamhetsområde och så. Och han gick omedelbart in med och argumenterade för sin sak och sin analys och statistik och visade på orsak, verkan, vad det skulle bli för konsekvenser, riskanalyser och sådär. Men det blev ingen lyhördhet för det, utan det här beslutet var fattat och det skulle få väldigt negativa konsekvenser för det arbete som han skulle göra, och väldigt svårt att genomföra arbetet med de nya förutsättningarna. I alla fall så resonerade vi fram och tillbaka kring detta och tittade vi just på ens inlärda mönster när man hamnar då i en utsatt situation, när man känner sig orättvis behandlad eller man känner sig inte hörd eller man känner att man inte blir respekterad eller vilka ord det nu är. Och i hans fall då, kanske också lite typiskt manligt, det finns många kvinnor också, men vi, om vi nu pratar om de här inlärda mönstren, att börja kampa då för det.
Just det.
Gå i kamp, kunna argumentera, visa på liksom. Och så mitt jobb är ju att brottas lite, utmana lite, titta på andra perspektiv. Och så sa jag så här, men vad skulle ha hänt om du bara hade sagt, oj, men då vet inte jag hur jag ska lösa det här.
Mm.
Nej, jag vet faktiskt inte. Har du någon idé?
Mm.
Det blev tyst. Nej, men det skulle aldrig hända.
Nej.
Nej, men om du bara skulle testa tanken. Va? Ja. Och det där är så det där är så otroligt intressant tycker jag, när vi, ja men jag hamnar ju där hela tiden också, att det blir, man får lite tunnelseende.
Just det.
När man känner sig lite hotad eller orättvis behandlad eller så, man bara, antingen går man in i man brukar kalla det för sin stressprofil om vi pratar konfliktstilar, man bara åker in i vad det nu är för någonting. När man zoomar ut, man bara undviker, man gör ingenting, eller man börjar kampa. Eller istället för att bara försöka ta sig till samarbete, samverkan. Ja, men jag vet inte, jag kan inte.
Mm.
Har du något tips? Kan vi göra något tillsammans? Kan vi tänka ihop?
Dela på ansvaret.
Ja.
Ja,
och just det här med hur man, att det är så, att för oss alla, att vi överanvänder vissa stilar.
Just det.
Det är bara sugs in i dem.
Ja.
Och då känns det andra så oerhört främmande.
Ja.
Att om jag är en kampare, då känns undvikande i den situationen, känns ju bara groteskt.
Ja, liksom. Ja, just.
Eller om jag är en anpassare, att då gå in i kamp, det är bara, det finns inte på kartan.
Ja, just det.
Det där är jätteintressant.
Ja. Men att vi verkligen behöver då hela registret egentligen.
Mm.
För olika situationer och olika konflikter.
Mm.
Ja.
Mm.
Jag tänker också att konflikt också signalerar hot. Att vi är in. Medans konflikt är ju ganska nödvändigt för att vi ska komma vidare också. För att vi ska kunna lösa vissa problem så krävs det ibland någon form av konflikt, det vill säga olika intressen som möts och man måste hitta ett sätt att lösa situationen för att kunna göra framsteg.
Mm. Men jag tänker också på den inre konflikten när vi pratar om den vi började ju med att prata lite kreativa processen.
Mm.
Det är också en konflikt. Verkligen. Fast den är en inre konflikt.
Ja.
Du har ingen att konflikta med, men nej, det i alla fall så kan jag känna det som en konflikt.
Just
i
det.
Mig. Att jag ska lösa, mitt jobb handlar ju otroligt mycket om att hela tiden skräddarsy. Det handlar om att hitta nya sätt att göra saker på utifrån given kontext. Och det är jag som ska hitta, hur ska det här, vad ska formen vara för att vi ska förflytta oss?
Just det.
Och ibland, ganska ofta, så sitter jag ju bara, nej men jag, det här går inte.
Nej.
Jag fattar ingenting.
Nej.
Vad fan, hur ska jag lösa det här?
Ja, ja, visst.
Och så bara, och så blir det bara obekvämt och jag kan hamna i att känna mig dålig.
Mm.
Och jag känner verkligen i det läget, jag får inte tillgång till min kompetens.
Mm.
Jag får inte tillgång till mina resurser, utan det låser sig.
Mm.
Och jag liksom, det är som jag är i någon inre brottningsmatch nästan. Och sen så släpper det och helt plötsligt så vet jag vad jag ska göra.
Mm.
Men jag kommer inte till det där jag vet vad jag ska göra om jag inte först brottas.
Precis.
Så är det för mig.
Ja, men det där känner jag igen. Det känner jag verkligen igen. Den inre konflikten för mig ibland, nu tänker jag på en gammal lärare till mig som hade ett uttryck som han heter Magister Sebel. Han sa, vad är det med dig Salmander? Är det stopp i avloppet? Sa han. Fast mycket, mycket högre. När man inte kunde svara omedelbart så sa han så. Vad är det med dig? Är det stopp i avloppet? Och så kan jag känna faktiskt att det är lite ibland när jag, innan processen kommer igång. När jag hamnar i något, det här läget av någon slags upplevelse av att ingenting händer. Att det bara är det stiltiga. Att det är stopp i avloppet. Jag får inte ut någonting. Alltså, och det gör lite ont. Alltså. Mm. Och då finns det ju vissa mekanismer som dras igång liksom, av värdelöshetskänslor, känslor av ensamhet och allt sånt där kan jag gå igång på. Liksom. Skillnaden idag mot när jag var 25 då, om man ska dra det så långt tillbaka, det är ju att idag vet jag att efter regn så kommer solsken.
Mm.
Att jag vet att det här är en del av processen, men att den är lite smärtsam.
Mm.
Och ibland jävligt smärtsam faktiskt, inte lite, utan det är jobbigt. Men som nu till exempel då, så har jag haft en ganska lång tid här på våren där jag tyckte att det varit lite segt. Jag har inte liksom blodet har inte rusat i kroppen på rätt sätt liksom. Det har liksom varit rusat lite grann i ena armen, men andra armen hänger slappt. Så det är liksom men nu kommer det igång.
Mm.
Och då kommer det igång med besked, oftast i början. Så kommer det igång med mitt besked, då kommer det väldigt mycket. Liksom. Jag kan till och med vakna på natten och behöva gå upp och skriva av mig någonting. Eller något sådär. Och jag tycker om det.
Mm.
För sen går jag och lägger mig och sover som en prins. Liksom.
Mm.
Eller kanske kung numera. och det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. Och sen tycker jag att det är skönt också när den fasen stillar sig lite grann. När vattenfallet har blivit en ström.
Mm.
För då kan jag liksom börja jobba och sortera och säga att ja, men det där var intressant, men det där slänger jag bort, eller det behöver jag inte jobba vidare med, men det här däremot, det här ser väldigt intressant och bra ut. Och där befinner jag mig nästan nu. Jag är inte inne i strömmen ännu, men jag är inne i att det kommer väldigt mycket.
Gud, vad häftigt.
Ja, det är väldigt, väldigt skönt. Så nu jobbar jag faktiskt med nästa musik, med nästa platta faktiskt.
Wow.
Ja.
Gud, vad roligt.
Ja, jag kan faktiskt säga att det är arbetsnamnet Döden livet. Nej, Döden festen livet. Så
festen. Ja.
Men det är bara ett arbetsnamn.
Uh-huh. Att vill du berätta vad det står för?
Ja, men det står för jag tänker ofta att i vårat så kallade civiliserade samhälle så har döden kommit blivit undanskuffad liksom.
Mm.
Och kanske till och med även födseln har blivit undanskuffad.
Mm.
Och att det är de två enda sanningarna vi har att förhålla oss till, att vi föds och att vi dör.
Mm.
Sen är det allting däremellan ganska relativt. Och sen så drivs jag lite grann just nu av en filosofisk tanke av att vi faktiskt föds och dör samtidigt. Alltså det är ett andetag däremellan. Det är en ganska kort tid vi lever. Och det där kanske våra lyssnare bara suckar, men gud vilken jobbig människa. Och det kanske jag är, men det här är någonting som intresserar mig liksom. Det här, alltså tidsaspekten.
Det andetaget.
Andetaget, men också det här.
Att det är så kort.
Ja, men att alltså döden, jag tänker också på hur vi avslutar till exempel våran kursdag, då sjunger vi Den blomstertiden kommer. Och det är ju där att allting ska förgås för att kunna återuppstå igen liksom. Det är någonting av förgängligheten som blir till jord och som blir en blomma och som, alltså, det här har vi hört förut, men det är någonting som jag är intresserad av. Och också utifrån mitt eget liv som jag tänker att andra människor också kan känna igen sig i.
Blir det ett lugn i dig att tänka att livet är så förgängligt, att det är så kort som vi går här och kan påverka eller bidra eller vad vi nu gör för någonting, att vi ändå är, om man lyfter blicken på vårt jordklot och på tidsaxeln, så är vi ju bara en liten plutt liksom. Finns det något lugn i det eller skapar det stress?
Nej,
eller?
Tvärtom. Mm. Det är precis, det är lugn som infinner sig där, för att det är jag upplever att det är någonting som jag ankrar i mig själv. Mm. Det är någonting som blir att jag accepterar situationen.
Mm.
Alltså det vill säga livet.
Mm.
Än att jag kämpar emot. Och då infinner sig ett lugn, tycker jag, som jag tycker är väldigt kreativt.
Mm.
Därför det är också så att kämpa emot mot förgängligheten, det är ju energislöseri.
Mm.
Därför det är ingenting vi kan göra någonting åt. Det är så det ser ut. Det är så här det är funtat liksom. Så att acceptera flödet istället för att göra motstånd mot det. Och sen är vi ju så att vi håller ju på i våra små kromosomer eller våra små atomer och molekyler, håller på där liksom. Och vi, jag tänker också en annan grej, att jag tänker att vi säger att World Wide Web, det är på nätet liksom, internet, men det är ju vi människor, det är ju livet som är den här spindelväven, hur allting hänger ihop. Och jag tycker att när jag känner av det här som vi pratar om nu, då känner jag också av den här spindelväven, hur jag är befryndad, alltså besläktad, där
en del av helheten.
Ja, en del av helheten. Mm. Livets hjärta liksom, som slår för oss alla.
Mm.
Det tycker jag för mig blir det ett lugn av det.
Mm.
En acceptans liksom.
Jag blir också väldigt lugn av det. Av den här känslan av förgänglighet. Jag tänker på någon låt som Lale har skrivit. Det där om att vi är bara ett litet sandkorn på havet. Jag kommer inte ihåg texten nu, men jag tycker att den är så vacker. Jag är bara en sten i havet. Jag blir också väldigt lugn och att jag är bara en del av flödet liksom. Men jag har ju de omkring mig, några riktigt nära omkring mig, som blir jättestressade av det tankesättet.
Mm.
Och de är väldigt mycket yngre än vad jag är. Så att jag vet inte om det också har med ålder. Jag har gått och funderat jättemycket på det, om det handlar om att man kanske inte ska känna så när man är ung. Utan man ska känna att man är på ett stort uppdrag på den här planeten. Och man har en roll att fylla och ett bidrag. Och det är inte så att jag inte känner det, men jag känner också att jag är en bland alla andra. Att det är, och jag sätter mina fötter på den här jorden där så många andra före mig har satt sina fötter, och så många andra efter mig kommer sätta sina fötter. Och att det är, jag är bara här ett ögonblick. Och för mig blir det också att jag kan inte förvänta mig hur mycket som helst av mig själv.
Nej.
På den här lilla pluttstunden. Jag är här och trampar liksom.
Nej,
utan vad kan jag göra utav det?
Ja.
Vad vill jag utav, och vad kan jag göra? Medans det andra är ju mer kanske mer en strävan mot det där.
Mm.
Kan vara. Och det kan ha med ålder. Det kan ha med vart man befinner sig i sin livscykel.
Mm.
Men jag tror att det är ändå ett rätt sunt och bra sätt att förhålla sig till sin livsuppgift. Liksom. Mm. Att lite grann tagga ner.
Mm.
För det blir så stort ansvar om man förväntar sig ska åstadkomma så mycket på det där ögonblicket.
Mm.
Och det kan bli sånt högt tryck på en. Man ska bli allt ifrån vad man ska bidra med, men så ska man bli lycklig och man ska ha familj och man ska man ska tjäna massa pengar och man ska bidra med det ena och det andra. Mm. Så det blir så otroligt kravfyllt.
Jag tänker också det här med att man ska vara lycklig, eller vi ska vara lyckliga. Det är också, tror jag, också ett missförstånd. Det är klart att vi vill vara lyckliga. Liksom. Men det är ändå så att utan att låta som en präst nu då, men livet är ett lidande. Liksom. Det är väldigt mycket lidande som livet inbegriper.
Det låter mer som Buddha.
Ja, men, ja, han var väl också. Jag tänker att det handlar om att acceptera det också. Att acceptera lidandet liksom, för att kunna känna lycka faktiskt. Därför att det är samma flöde, tänker jag, som det här som vi pratar om ögonblicket. Därför att om vi gör motstånd mot hur livet faktiskt ser ut. Nu tänker jag på, var det din mamma som sa, det är inte hur man...
Det är en klassiker, tror jag, många klassiker, säger.
Men du sa att det var din mamma som sa det.
Ja, det är inte hur man har det, utan det är hur man tar det.
Och det är ju väldigt klokt. Nu har vi två citat från din familj. Jag måste fram börja hämta citat från min. Din pappa sa vila dags i steget, och din mamma sa det är inte hur man har det, utan hur man tar det. Ja.
Jag återkommer ofta till det i mitt arbete. Jag jobbar ju ofta med människor som står inför några svårigheter eller utmaningar. Och det är därför de träffar mig. Det är det vi ska ägna oss åt när vi träffas. Och det är så bumpigt och det är skaver och sådär. Och jag bara, ja, det är livet.
Det är livet, ja.
Att det är inte det som är... Det är inte något i vägen för livet. Det är livet.
Livet, exakt. Det är precis det jag menar. Ju.
Mm.
Och jag upplever lite grann att när vi pratar om ungdomar och så här, ja, det är annorlunda mot när jag var yngre. Liksom. Och kanske att ögonblicket var lite mer ångestladdat än vad det är idag. Men det var ändå också en del av en djupare förståelse, tyckte jag, även när jag kände så här som ung.
Mm.
Men idag har jag ju bättre verktyg och fler verktyg att jonglera med. Inte bara när det gäller konfliktstilar. Jag har ju liksom andra stilar att förhålla mig till, liksom livsstilar. Liksom. Mm. Så det håller jag på med.
Vad häftigt, ja, den där festen alltså.
Ja, festen som kanske då är... Vad är det för någonting liksom? Och också titta lite grann på olika kulturers förhållningssätt till döden och livet och sådär. Det ska jag också leka med. I och med att musiken som jag jobbar med tillsammans med Tanja Naranjo, det är ju en blandning mellan judisk musik och latinsk musik och även andra influenser liksom. Så vi ska titta lite grann på det liksom, och söka oss lite grann hur vi kan få fram någonting eget i det.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt spännande.
Ja, det förstår jag.
Ja, ja, men så alltså, det finns ett skrivarprojekt till som också är, som handlar också egentligen om döden eller livet snarare liksom. Men det vågar jag nästan inte prata om ännu.
Mm.
Det flödet då, när man sitter och skriver och skriver och skriver och skriver och skriver och så är man inne i någonting och så tittar man upp ut i världen, tittar ut genom fönstret och människor går och rassar sina hundar och de går och köper en kaffe latte på 7-Eleven och så då är det också någon, både det här, en väldigt stark känsla av liv i mig, men också det här förgängligheten, att jag sitter här och är i min jordaxel. Men när jag tittar ut genom fönstret så är det väldigt mycket annat som händer och sker. Och det finns också någonting väldigt vilsamt i det, tycker jag.
Mm. Det tycker jag med, att livet fortsätter. Vad jag än gör så fortsätter livet.
Och när vi hårdrar det så kommer det även gälla när man bär ut mig och stoppar mig i jorden. Liksom.
Mm.
Så kommer ju livet obönhörligt att fortsätta.
Mm. Och det känns härligt att man inte bär hela världen på sina axlar.
Fast man vill ju vara med.
Ja, det vill man. Ja. Men det hade ju varit väldigt jobbigt om livet stoppades för alla andra när man trilla av pin.
Ja, verkligen. Ja, det vore hemskt faktiskt. Ja. Och det här, de här känslorna blir ännu starkare nu i och med att jag i augusti ska bli farfar. Och det... jag är väldigt upptagen av det faktiskt. Ja. Jag tänker barnsligt mycket på det lilla barnbarnet som är på väg och som skapas i Michelles mage. Liksom. Ja. Jag tycker att det är, liksom, är det är någonting, det är ju inte första gången människor runt omkring mig blir gravida. Eller jag har ju också varit med om de processerna. Men det här är ytterligare en dimension som jag inte har erfarenhet av på det här sättet.
Nej.
Och det är...
Och vad är det som skiljer då? Vad är det som är för dimension som har öppnats för dig som inte har funnits där förut?
Jag tror att det är... att det är, alltså, den första känslan som kommer upp i mig är att det är en slags förankring både bakåt i tiden och framåt i tiden.
Mm.
Att det är någonting nu av den här kedjan av liv som jag är del av som fortsätter eller, men det är inte bara framtiden vi pratar om utan det är också någonting bakåt också som jag huckar i och
att du blir en länk.
Ja, jag blir en länk liksom.
Du är inte sista länken nu utan du har sett ett steg och nu ser du att den kommer att fortsätta.
Den kommer att fortsätta, ja.
Även efter.
Ja.
Mm.
Och det är någonting, ja det är hisnande faktiskt. Så här. Och sen är också, jag är ju väldigt barnkär, jag har alltid varit det. Så att jag snickrar ju på lekstugan fast jag är på tok för tidigt. men den ska vara klar liksom. Jag ser ju fram emot
till Bebben?
Ja, Bebben, men det är liksom, kommer inte vara lekstugedags förrän om 3 år.
Nej.
Men det är någonting sådär och jag ser fram emot att dra barnvagn och
ja, Bebben på magen i sele och i skogen.
Ja. Och få avlösa. Det kan jag också känna på det här med att fram och tillbaka. Så när jag hade mina barn, framförallt när Noah som nu ska bli pappa då så hade vi Annettes föräldrar som var hjälpare, men jag hade ingen på min sida.
Nej.
Och det ser jag fram emot att hela. Alltså det, hela idén om skuld och arg, det är borta liksom, apropå kamp nu. Mm. Utan nu känner jag bara så här, ja men nu är det min tur och nu kan jag göra
det som dina inte kunde.
Nej precis, och jag kan göra det bättre liksom. Och då blir lite framtiden bättre.
Ja.
Sen vet man ju vad det är, mycket som ska till också. Det är mycket som ska hända och det kommer vara en del uppförsbackar och en del nedförsbackar. Ja, och
vad var det vi sa? Livet.
Ja, hur stavar det? Ska jag faktiskt ta och skriva upp det? L-I-V. Livet. Ja, ja. Ja, men det är... Ja. Och jag tänkte också på det på våran kurs. Liksom. Att det var flera stycken som kom fram efteråt och sa att de känner sig tacksamma.
Mm.
Och det blev jag också... Det har inte med våran förträfflighet att göra. Utan jag blev väldigt berörd av det. Liksom. Mm. För det kunde jag också känna liksom, när vi hade kursen. Att jag kände mig tacksam att jag får tillsammans med dig och Tanja. Att vi fick leda det här gänget och prata om det här. Och att det kändes som att, att det var en sån kommunikation.
Mm.
Att det kändes som att... det var en slags, på engelska säger man attuning, alltså det är att stämma in eller stämma av eller kalibrera.
Mm.
Det var som att vi hade alla de här nästan 100 cheferna liksom för den här kommunen och att vi liksom tonade in på varandra.
Mm.
Och där uppstod en gemensam tacksamhet.
Mm.
Så det blev jag också faktiskt väldigt... glad över. Mm. Jag har tagit med mig liksom därifrån.
Mm.
Och det tänker jag också som en del av det här som vi pratar om förgängligheten. Att tacksamheten är en väldigt viktig del. Att känna tacksamhet dagligdags faktiskt.
Hur hänger det ihop med förgänglighet menar du?
Därför att just att känna att det här ögonblicket är så värdefullt.
Mm.
Att det här ögonblicket som vi nu säger kallar livet liksom, att det är så värdefullt att när vi hamnar i brist, eller när vi vårdar vår brist, hamnar i och hela tiden är i nöd, som vi också är mellan varven, men när vi inte kommer ur det så går det här ögonblicket väldigt fort. Och när jag upplever att jag får vara tacksam över att ha sovit gott i natt. Mm. För natten innan sov jag inte gott, till exempel. Mm. Eller att jag får sitta med en kopp kaffe. Att det finns de här små grejerna. Inte bara att det ska bli farfar, som är ju enormt. Utan att man njuter av små sakerna, liksom, de små mötena, de små sammanhangen också.
Mm.
Att det är liksom en slags nyckel.
Det är verkligen en nyckel. Det här med tacksamhet. Det var en, precis innan vi skulle ses här, så fick jag ett sms från en kund som hade ett väldigt svårt uppdrag som hon skulle göra. Och så skriver hon så här: ja, men när jag skulle in i det här och skulle göra det här, ja, men då tänkte jag på ditt leende.
Oh.
Och så såg jag det framför mig. Och så tänkte jag, det kommer gå bra. Jag blev så otroligt rörd. Och så tacksam över att bara att hon kunde fånga något. Och just den här gången var det mitt leende. Men hon kunde fånga något. Och så kunde det bidra till att hon hittade ett lugn i det hon, där hon var.
Just det.
Och det bara, ja, men det räcker för mig.
Oh.
Det är så fint.
Ja, det är fint.
Och apropå att stanna upp, och då tänkte jag så här, och vad viktigt det är för mig att inte bara läsa kul och så springa vidare in i nästa, ja, nu ska jag podda, utan bara stanna där när jag läser det här, stå stilla en liten stund och bara känna den här värmen.
Just det.
Och tänka att vad fan, livet är rätt fint ändå.
Ja.
Jag tror också att tacksamheten är så viktig.
Ja.
Och att det finns så mycket att stanna upp i de här, allt från kaffe till ett sms.
Ja, verkligen. Men också när jag får beröm, så har jag en tendens att vilja springa iväg. Det ska jag bli bättre på. Det ska jag faktiskt bli bättre på. Att våga stanna upp i det. Och vara just tacksam. Jag är tacksam, men jag blir lite generad.
Jag vet. Jag har noterat det. Och då, det som kan bli tokigt det ibland, det är ju att när man, att den här kvinnan som skickar sms, det är ju verkligen en gåva.
Mm.
Det är ju att ge någon en komplimang eller visa uppskattning eller visa hur tacksam man är eller så. Det är ju en gåva. Och det kan bli svårt om den andra inte kan ta emot den också.
Mm.
Att det är ett samspel. Så att det är ju många som tycker det är jobbigt att ta emot.
Ah.
Det är du ju knappast ensam om.
Nej.
Det är många som kämpar. Men att det är, ibland så kan det vara enklare att tänka att jag vet att om jag stannar kvar och ler och möter, då är ju det en gåva tillbaka.
Exakt. Exakt. Mm. Hur ser din sommar se ut?
Och jag ska vara jättemycket ledig i år.
Ja.
Minst 6-7 veckor.
Ja.
Och jag ska vara så mycket skärgård, det ska vara mycket bada, hänga hängmatta, plocka potatis, lök, umgås förhoppas jag med mina barn, men det vet man inte, de är så stora nu så man har ingen aning.
Mm.
Men med vänner och, ja, men mycket vila tänker jag. Så ska jag ha det, hur ska du ha det?
Ja, men det låter som att jag kör en copycat på det där.
Mm.
Jag vill segla också.
Ah.
Jag har ingen segelbåt tyvärr. Men nu har jag segelsug.
Ah.
Ja, så jag skulle verkligen vilja få till det. Men jag ska höra av mig till några kompisar och kolla om jag inte kan segla.
Snacka med min brorsa, han har byggt en segelbåt.
Ah. Det är mäktigt.
Det är mäktigt. Ja. Själv vet jag ju inte verkligen vad som är fram eller bak på en segelbåt.
Så kan det gå.
Men du, vi ska ju avsluta den här terminen nu.
Ja. Och tacka våra lyssnare.
Ja, önska en jättehärlig sommar.
Ja.
Och att om inte sommaren blir så jäkla härlig, så det är livet.
Ja, det är livet.
Ja.
Men vi hoppas på att den blir härlig.
Ja. Ja.
Glad sommar.
Glad sommar. Hej då.
Hej då. Jag är bara en sten i havet.